väldiga unionen. Så med tiden så kom att mer av makten att koncentreras till Köpenhamn. Och det här var ju naturligtvis många som protesterade mot, i synnerhet norrmännen. För de hade nu inga egna riksråd och de tvingades se sitt eget rikssigill skickas till Danmark. Och för att Margareta skulle få som hon ville i Sverige så utnämnde hon ju naturligtvis bara folk hon litade på. Men hon ville inte göra samma misstag som Albrecht av Mecklenburg och skicka fullständiga främlingar till Sverige på höga poster. Hon valde därför ofta personer som hade bott i de gamla danska provinserna i Skåne, Blekinge, Halland. Det var folk som talade svenska ibland och kände till svenska förhållanden. Och då fick då alla en liten bit av Sverige att administrera över och så var de direkt ansvariga under Margareta. På det sättet byggde hon upp en stark kungamakt med Danmark och sig själv i centrum. Och hon fick ytterligare ett sätt att få kontroll över de svenska frälsemännen. Hon gifte nämligen bort några av sina mest betrodda hovfröknar med svenska edlingar. Och då fick hon ännu ett sätt, tummen i ögat på dem. Självklart var det här inte populärt hos de forna svenska makthavarna. För att för varje skåning, eller rent av dansk, som kom sig upp och flyttade in i ett rikt svenskt slott och en borg, så minskar ju det svenska frälsemännens rikedom och makt. Och de blev ju inte precis gladare när Margareta genomförde en mycket tuff reduktion. Det vill säga, hon tvingade tillbaka en stor del av kronans förra egendomar. I synnerhet koppargruvan i Falun. Kyrkan jublade över allt det här. Kyrkan fick ökade anslag, i synnerhet Vadstena kloster. Och bönderna var mycket glada, för nu klämdes ju frälset åt. Och skatterna var ganska låga den första tiden. Ett mycket stort och svårt problem för Margareta var ju Gotland. Gotland var ju fortfarande i händerna på Vitualiebröderna, de här sjörövarna. Och de stödde Albrecht och Albrecht stödde dem. Margareta försökte alla medel. Hon försökte med våld och förhandlingar. Men till slut så lyckades hon faktiskt med personlig övertalning och diplomati. Hon fick ett möte med Albrecht öga mot öga i Flensburg. Och där lyckades hon övertala honom att sälja Gotland tillbaka till Margareta. Så hon köpte Gotland och år 1408 övertog hon det. Men hon gav inte tillbaka det till Sverige eller till Danmark, utan hon behöll det som sin privata egendom. Och hon utnämnde en skåning, Truet Hase av Ärtofta, till hövitsman. Och de svenska stormännen, som på det här sättet såg den ena skåningen och rent av dansken efter den andra flytta in i de svenska borgarna, de protesterade naturligtvis och allt högre. Men de hade ju sig själva att skylla. Det var ju de som hade bett Margareta komma. Och nu får de ju betala det pris hon begär för att skapa ordning. Men de hade ju också fått Erik av Pommern som kung. Och det var ju någonting som ingen kunde förutse från början när de vände sig till Valdemar Atterdags dotter om hjälp. Margareta var 44 år den dagen när unionen blev av. Och hon styrde det med fast hand ända till sin död. Också när Erika Pommen var myndig så var det hon som höll i trådarna. Det finns ett intressant brev från Margareta till Erik inför hans Eriksgata i Norge. Det är ett hemligt brev och fullt av goda råd till den unge mannen inför hans första tjänstresa på egen hand. Hon skriver där bland annat att han måste tänka på att han måste gå i kyrkan varje dag. Norden var ju katolsk på den tiden och man måste gå i någon av mässorna. Och han måste tänka på att han var ständigt iakttagen av folk som bara ville se om han gjorde bort sig. Han måste alltid vara lugn och artig och alltid tacka ja när han blir bjuden på kalas. Och han måste ta emot de presenter som läggs över, annars blir givarna besvikna. Och hon skriver att han måste vara väldigt försiktig med löften, i synnerhet skriftliga löften. Och alla de här råden är ju goda praktiska råd som kunde gälla i denna dag till vilken ung prins eller prinsessa som helst. Erik hade en alldeles speciell anledning att åka just till Norge just nu. Han skulle nämligen möta sin brud. Margareta hade då länge spanat runt omkring i Europas furstehus efter en lämplig ung dam. Och så hade hon fått kontakt med Henrik den fjärde av England. Och han hade en dotter som hette Filippa. Filippa var bara 12 år när man började förhandla. Och hon var bara 13 år den dagen då hon förmodligen mycket skräckslagen steg i land i Bergen i Norge för att möta sin man. Erika Pommern var då 24 år. Och han var känd som en lång, ståtlig och stilig man, alltid klädd i senaste modenytt. Och han berättas var väldigt vig. Han var så vig att när han skulle gå upp i sadeln på en häst steg han aldrig i stigbygeln utan han hoppade upp direkt. Filippa blev nu drottning över de tre nordiska länderna. Hon var omtyckt och from. Hon ägnade mycket tid åt kyrkan. Hon donerade mycket pengar till kyrkan, i synnerhet i Vadstena kloster. Och där är hon ju begravd i denna dag. Och då Erik var långt borta på resor och långa tider, då var det hon som skötte regeringen. Erik fortsatte att vara känd som kvinnokarl. Han drog alla kvinnor till sig med älskogs längtan, skriver en utländsk iakttagare som heter Eneas Silvio och blev påve sen, Pius den andra. Denna Silvio skriver om Erika Pommern att han hade en vacker kropp, han hade guldgult hår, rödblommigt ansikte och lång smal hals, vilket ansågs särskilt vackert. Erik och Filippa fick aldrig några egna barn. Margareta hade makten och kontrollen så länge hon levde. Men vi vet väldigt lite om henne som person. Det finns ingen dokumentation bevarad som skulle avslöja människan Margareta. Vi vet inte vad hon tyckte om och vad hon inte tyckte om. Vi vet inte ens hur hon såg ut. För att alla bilder och statyer på henne, de gjordes långt efter hennes död. Och det här statyn på hennes grav, den anses vara den mest porträttlika, men det är ju bara en gissning. Hon blev aldrig någon riktigt omtyckt och folklig regent, i alla fall inte över Sverige. Vi har inga glada folkvisor om henne eller roliga historier. Hon var omstridd redan under sin livstid. De tyska köpmännen och de svenska stormännen, de var övertygade om att hon skulle hamna i helvete. Danskarna var mera nöjda. Men så, under skandinavismens gyllene tid på 1800-talet, då trädde plötsligt Margareta fram som en strålande ljusgestalt, som en som ville förena Nordens tre riken i ett jämlikt förbund, sa man. Och så, en bit in på vårt sekel, så störtas hon plötsligt igen från sin piedestal. Och nu är hon ännu en gång en hänsynslös maktmänniska. En som bara ville bygga ett stort Danmark på de andra ländernas bekostnad. I vår tid verkar det stå 1-1 till Margareta. För historikerna säger att unionstanken var ett klokt drag. Med den kunde hon balansera hotet från Hansan och de tyska furstarna som ju var uppbackade av moderna arméer. För varken Danmark eller Sverige kunde ensamt stå emot det hotet. Margareta trodde inte på krig som lösning av problem. Så med milt våld och list lyckades hon mota ut Hansan från sina riken. Och hon lyckades få en uppgörelse med tyskarna i grannskapet. Och på det sättet byggde hon en nordisk barriär mot tysk expansion. Samtidigt som hon lyckades göra slut på den inre upplösningen i Danmark och Sverige. Och med unionen så drogs Finland för alltid till Norden. Det kunde ju annars ha glidit österut. Hennes sista stora strid, det gällde det sydligaste landskapet i Danmark, Schleswig, som grevarna av Holstein gjorde anspråk på. Och efter många och långa invecklade turer, krig och förhandlingar så fick hon en uppgörelse också där och kunde göra högtidligt intåg i Flensburg. Men det blev hennes sista stora triumf, för bara 4 dagar senare avled hon på sitt fartyg i Flensburgs hamn. Hon var då omgiven av höga prelater och dignitärer. Hon blev 59 år gammal. Nu tog ju Erika Pommern över unionen. Och det blev, som man brukar säga, en helt annan historia. Men det var han som lät flytta hennes kista från Sorö, där den först hade stått, där hennes son och hennes far var begravda. Han flyttade den hit till domkyrkan i Roskilde. Och det är han som låter beställa den här magnifika sarkofagen och alabasterstatyn. Dräkten Margareta har på sig är senaste modet för en högreståndskvinna i början på 1400-talet. Det kan man se bland annat på bältet med bjällrorna. Hon var den första kvinnan på en nordisk tron. Och hon var också den allra första som lyckades förena alla tre tronerna. Hon förenade i sig stor politisk begåvning med smidighet, uthållighet och styrka. Hon var ingen demokrat, men vem var det på 1300-talet? Hon måste ses och bedömas som någon som agerar mot sin tids moral och värderingar. Med henne följde faktiskt den längsta fredsperioden i Sveriges medeltida historia, nära 50 år. Och det betyder att hela folket äntligen kunde andas ut och slippa plundrande knäckthopar. Hon var en märklig kvinna, en stor regent, kanske en av Nordens största. I den medeltida svenska Karlskrönikan står det så här om Margareta. En kvinna som drottning Margareta får man vida i världen leta. En klokhet sådan hon företett, då hon en kvinna förente till ett. Sveriges, Danmarks och Norges rike söker det varje tid sin like.